Nu må du være med dig og fri for Gud, vores Fader og Herre Jesus Kristus. Låt oss bilda. Ja, Herre, vi tackar dig för att du också under detta nådens år får samlas i ditt hus och lyssna till ditt ord och till din undervisning. Herre, vi ber att du ger oss ögon som ser och hjärtan som tror och öron som hör. Detta ber vi om i Jesu vår frälsares namn. Ja, mina vänner, jag satt som rubrik för den här predikan förväntningar. Förväntningar. Vid nyår så brukar det ju avges löften om både det ena och det andra. Miljontals människor har lovat att sluta röka. Många andra lovar man ska börja banta. Gymmen fylls vid den här tiden på ivriga bantare. Framåt mitten av februari så brukar det tunna ut också i de leden. En del andra ska börja äta mindre skräpmat och mera ekologiskt. Mindre alkoholförtäring står också högt på listan hos många. I tidningar och radio och tv så ställs det frågor om vilka förväntningar du har på det nya året. Vad hoppas du på under 2016? Vad förväntar du dig under det nya året? Ja, människor har alltid haft förväntningar. Förväntningar av det mest skilda slag. Och många gånger är det faktiskt ganska orealistiska förväntningar. Det är kanske mer rätt att kalla det för önskningar eller önsketänkan. Man hoppas på högre lön under kommande år. Man hoppas kunna köpa det fina huset på höjden med den vackra sjöutsikten. Man hoppas på den stora och rejäla spelvinsten. Och man hoppas på att de dyra spelarköpen ska höja lagets standard så att det ska bli betydligt bättre resultat. Det här är förväntningar eller förhoppningar som man ju egentligen inte kan garantera ska inträffa. Det finns inget absolut att hänvisa till för att det ska bli infriat. Men man kan ha förväntningar som är grundade på löften. Jag menar löften som är grundade på att det finns ett avtal bakom. Till exempel så har jag faktiskt rätt att förvänta mig trohet i äktenskap. Äktenskapet är ju en överenskommelse inför vittnen om att älska varandra i nöd och lust, i goda tider såväl som dåliga tider, fram till dess att döden skiljer de båda åt. Eller likadant om jag ingår en affärsöverenskommelse. Då har jag rätt att förvänta mig att denna överenskommelse också ska bestå. Så alltså kan vi slå fast att vi har rätt till att ha förväntningar i vissa situationer och under vissa villkor. I vår text från Markus evangeliet som vi lyssnade till så ser vi att Jesus hade också förväntningar. Och redan i verserna före vår text så vet vi att Jesus hade förväntningar av annat slag. Han hade tillsammans med sina lärjungar gått från Jerusalem, från Betania till Jerusalem. Och på färden dit så blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd. Och han gick fram dit för han förväntade sig att där skulle finnas frukt. Men där fanns ingenting. Hans förväntningar slog fel. Vi vet att han förbannade detta fikonträd. Och redan dagen efter så hade det vissnat ner ända till roten. I vår text så går nu alltså Jesus in på tempelplatsen. Och det var en plats dit hedningarna fick tillträde. De fick inte komma längre. Här hade de sitt böneställe. Pilgrimer skulle utanför tempelplatsen kunna växla till gångbara valutor och kunna köpa offerdjur. Men nu hade affärsverksamheten flyttat in i templet och störde därför både rabbinernas undervisning och möjligheten för pilgrimerna att bedja. Detta gör att Jesus han rensar upp. Det är inte ofta vi läser om att Jesus blir upprymden. Han vräker omkull växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar, läser. Därefter säger han: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Jesus hade förväntningar på vad Guds hus skulle användas till. Och han hade rätt till dessa förväntningar. Templet skulle vara ett bönens hus. Och det skulle inte förekomma en massa andra saker där inne. Hörrni, det finns gott om bönehus också i vårt land. På snart sagt varje år så finns det en eller flera byggnader som är resta just för att vara ett bönens hus. Alltså en plats där Guds ord ska ljuda. Den gammaltestamentliga offerplikten, det gäller inte längre. De offren var ju endast en förebild till det verkliga offret. Det som skulle göras en gång på Golgata. Där vi Jesu offer, då vet vi att de brast förhänget så att vi fick inträde till det allra heligaste. Vi fick för hans offer tillträde till himlen. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, säger Jesus. Ja, hur är det i vår samtid? Är kyrkorna i vår tid en plats där Guds ord ljuder rent och klart? Ni som var här på gemenskapskvällen dagen före julafton kommer kanske ihåg att jag nämnde att jag hade lyssnat på radio. Det var ett program som heter Tro och vetande. Det var ett par från Göteborg som berättade att de hade lämnat Svenska kyrkan. Varför hade de gjort det då? Jo, sa de, vi känner inte igen Bibelns Jesus i förkunnelsen längre. Vi känner inte igen Bibelns Jesus i förkunnelsen i Svenska kyrkan längre. Därför har vi lämnat. Alltså förkunnelsen stämde inte med Bibeln. De fick lyssna till en förvrängd bild av Jesus. Förväntningar. De här personerna hade med all rätt förväntningar på förkunnelsen. Men de ansåg sig ha blivit svikna och därför lämnade de den här kyrkan. Vad har du för förväntningar på vår kyrka? Och vilka förväntningar har du rätt att ställa på oss och vår kyrka? Ja, när du kommer till vår kyrka, då har du rätt att du kan förvänta dig att känna igen den Jesus som predikas utifrån den du möter i Bibeln. Du ska alltså möta samma Jesus i vår förkunnelse som du gör när du tar fram din Bibel och läser. Du ska aldrig behöva säga: jag känner inte igen den Jesus som ni predikar. Han stämmer inte överens med vad jag läser i min bibel. Stämmer inte vår undervisning om Jesus med bibeln, och hela vår övriga undervisning också med bibeln, då är vi inte längre ett bönens hus, utan då har också vi blivit ett rövarnäste. Kära vänner, vi har ett år bakom oss då vi har fått möta både sorg och glädje. Sorg och saknad av nära och kära. Men vi har också haft glädjen av att få lyssna till evangeliet om frälsaren Jesus Kristus. Glädjen över att få möta honom både i ord och sakrament. Vad ligger nu framför oss? Vad kan vi ha för förväntningar på 2016 om vi nu får uppleva det? Blir det samma som förut? Eller kommer det att lanseras några nya djärva grepp i Markuskyrkan? En sak ska vi slå fast. När det gäller utformningen av våra gudstjänster, då är vi fria att göra efter det som vi tycker bäst tjänar till uppbyggelse för oss. Ingvar har tagit in i vår kalender ett litet stycke från Concordieformen som belyser detta. På sidan 47 i den här kalendern så står det: vi tror, lära och bekänna att Guds församling på varje ort och i varje tid har befogenhet att efter omständigheterna ändra sådana ceremonier så som det kan vara nyttigast och mest uppbyggligt för Guds församling. Det tar vi en gång till, det är så bra. Vi tror, lära och bekänna att Guds församling på varje ort och i varje tid har befogenhet att efter omständigheterna ändra sådana ceremonier så som det kan vara nyttigast och mest uppbyggligt för Guds församling. Vi kan alltså ändra i vår gudstjänst när det gäller själva utformningen. Kanske tycker vi att det skulle vara bättre om vi gjorde så eller så. Om vi lägger till det eller vi drar ifrån det. Där är vi fria. Liturgin utformar vi så att det ska bli så bra som möjligt, så uppbyggligt som möjligt. Men du kan aldrig förvänta dig att vår förkunnelse ska ändras. Den måste ligga fast. Vår förkunnelse ska helt vara hämtad och vila på Bibeln, den heliga skriften. Det innebär också att du under 2016 ska från denna predikstol få höra både lag och evangelium. Lagen måste predikas för att bereda för evangelium. Lagen ska uppenbara att vi är syndare som i oss själva är evigt förlorade. Lagen ska visa oss att vi behöver en frälsare. Och du ska få höra om denna frälsare. Du ska få höra evangeliet. Du ska också under 2016 få höra att Jesus har kommit för att frälsa dig. Du ska få höra att han som profeterna hade lovat skulle komma till vår jord har kommit. Och han har kommit för din frälsningsskull. Han lämnade sin härlighet i himlen för att du ska få himlens härlighet. Du som känner din synd, som känner och vet med dig att du är en syndare, du ska få höra att Jesus har tagit bort din synd. Du har ingen skuld som du behöver betala. Jesus har betalt för dig. Jesus har skaffat fribiljett för dig till himlen. När du får en fribiljett till något evenemang, så har du ju bara att tacka och ta emot. Eller hur? Tack så mycket för biljetten. Nu kommer jag in. Nu har jag fått en plats här inne. Det är precis på samma sätt, fast ännu bättre, med den himmelska biljetten. Den ger dig inte bara fritt inträde, utan den ger dig också ett evigt liv. Ett evigt liv för en annan skull. Ett evigt liv för Jesus skull. Förväntningar. Vi kan ha förväntningar på människor. Vi kan till och med ha rätt att ha förväntningar på andra människor. Men det kan tyvärr svika oss. Det kan till och med hända att du har det mest skriftliga garantier och ändå blir du blåst. Det blir konkurs och allt försvann som en avlöning, som man brukar säga. Vi lever i en mycket osäker värld. Det som ena dagen gäller kan nästa dag vara helt och hållet överspelat. Ty här på denna jorden är synden med igen och ger oss allt det sköna en främmande gestalt. Sjunger vi så riktigt. Men på Jesus kan vi ha förväntningar. Det kan vi därför att han är Guds son. Han kan inte ge upp. Han kan inte lura oss. Han sviker inte sina löften. Du kan vara helt övertygad om att allt han har lovat, det håller han också. Han har inte lovat dig guld och gröna skogar som trubaduren sjunger. Men han har lovat dig en plats i himlen. Du har till och med skriftligt på detta. Det står skrivet: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evighet. Detta har du hört många, många gånger från denna predikstol. Och det ska du få höra också många gånger under 2016. Det står också skrivet: den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror mig ska aldrig någonsin dö. Det har du också hört många gånger härifrån. Och det ska du också få höra under detta år. Du har faktiskt rätt att ha förväntningar på Jesus. Jag har till och med vill att du ska ha förväntningar på honom. Han vill att du ska tro på hans ord och löften. Och hans löften gäller som sagt alltid och i evighet. Levi Petrus har helt rätt i sin sång: löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat var. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Detta kan du förvänta dig. Allt för Jesu, vår frälsares skull. Amen. Jag lovar att vara till och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.